I går så vi hur loven kräver en fullkommen uppfyllelse om du ska leva tillsammans med Gud nu och i evigheten. Men nu ska vi se hur han har rättat lagens krav och dom mot en annan. I ditt ställe, för att du skulle kunna leva med honom på andra villkor än lagens. Och vi vill nu läsa tillsammans i Romarbrevet 8, verserna 1-3. Så är det då ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig från syndens och dödens lov. För det som var omöjligt för loven, fördi den var makteslös på grund av köde, det gjorde Gud. Då han sände sin egen son i syndig köds lignelse för syndens skyld och fördömde synden i köde. Efter sin stora nåd och barmhärtighet har Gud i sin kärlek ordnat det så att du kan tillhöra honom och leva i samfund med honom nu och i evigheternas evighet på en annans räkning. Nämligen Kristus Jesus. Detta ord kallas evangelium. Evangeliet är ett budskap om att du blev frälst för 2000 år sedan. Ja, mer än det, att Gud har utvalt dig och förutbestämt dig till frälsning i Jesus Kristus före världens grundval blev lagd, för att du skulle vara helig och olastelig för hans ansikte. För dig som är i Kristus Jesus är det alltså ingen fördömelse. Fördömelsen, den kom vid lagen, som vi också så igår. Om du inte uppfyllde den blev du fördömd. Men nu existerar inte längre lagen i ditt förhållande till Gud. Det vill säga, den existerar, men som uppfylld. Den har fått vad den kräver. Inte av dig, men av Kristus Jesus. Och är den uppfylld, så behöver inte du mer och bekymra dig med den. För i Romarbrevets 10:e kapitel, vers 4, så står det: för Kristus är lovens ändemål till rättfärdighet för var den som tror. Låt oss nu säga lite om varför lagen inte kunde vara din frälsesväg. Alldeles kort. Och till slut säga något om på vilket sätt Jesus har brakt lagen till sin ände i ditt gudsförhållande. Du som är i honom. För det som var omöjligt för loven, fördi den var makteslös på grund av köde. Det var någonting som var omöjligt för lagen. Detta omöjliga, det var det som vi talade om igår. Nämligen att få dig till att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din makt och din nästa så som dig själv. Nu säger Guds ord, vilket också är din egen erfaring, att lagen i detta hänseende var och är makteslös. Så makteslös var lagen med dig att den bara var i stånd till att framkalla det motsatte av det som var dens hänsikt, nämligen död. Den skulle ha varit till liv, men den blev till död. Nu är det emellertid så att detta alltid ifrån Guds synpunkt har varit sanningen om dig, nämligen att du är död. Men fördi du är så inriktad på dig själv och fördi du älskar dig själv och inte Gud, så vet inte du detta om dig själv. Men nu har lagen sagt dig just detta. I den här versen, i vers 3, så fortelles vi också orsaken till att lagen var makteslös med dig. Detta ligger inte i lagen. Det är alltså inte lagens fel att den inte kunde göra detta med dig. Felet ligger helt och hållet hos dig. Det är din synd och ditt kött som är orsak till all eländigheten. Om man skulle sammanligna dig med någonting, så var det som en rotten trästubbe, en rotten stock, timmerstock, som det var helt omöjligt att göra någonting med. När lagen kom och tog i den här rottna timmerstocken, så föll allt ihop. Och kära vän, du förstår, allt detta, det visste Gud om dig. Han visste det på förhand. Han visste att du inte kunde uppfylla lagen. Därför så har han, för han skapte dig, himmel och jord och allt ihop, ordnat med din frälsning. För världens grundvåld blev lagd, har han utvald dig. Icke genom lagen, icke ved det du skulle göra, men i Kristus. Nu när alltså lagen var helt makteslös med dig, måtte alltså Gud själv göra detta omöjliga. Och hör dessa ord. Det gjorde Gud. I dessa tre små ord har du hela evangelium. Allt som behövs till frälse och salighet, frid och glädje. O arma människa, du som strävar och strävar och strävar med att göra och göra och göra. Hör, det gjorde Gud. Märk dig också att detta inte är något han ska göra i framtiden. Men han har gjort det. Du går och säger med dig själv, ja, en gång i framtiden kanske jag får frid. Først måste jag genomgå en process så och så. Först detta och hint. Renas ifrån synd så och så. Nej. Du tar fel. Gud har gjort. Han har frälst dig. Han har gjort allt det som behövdes. Du behöver inte pyntas på, renas, göra någon förbättring, genomgå processer så och så. Och jag vet inte vad allt du ska och måste göra. Du säger, jag må, jag skall, jag bör. Men så säger Gud, Jesus har gjort, Jesus har gjort, Jesus har gjort. Nu skall vi se när och hur Gud gjorde detta. Det stod här. Då han sände sin egen son i syndig köds lignelse för syndens skyld och fördömde synden i köde. Vi har nu i det föregående sett att det var synden och ditt kött som var orsak till att lagen inte kom någon som helst väg med dig. Det visste alltså Gud när han gav lagen, och han hade aldrig tänkt att du skulle uppfylla lagen. Lagen blev nämligen gett för att du skulle komma till erkännelse av vad du är i dig själv, nämligen död i synder och överträdelser. Men innan vi går vidare vill jag bara här skynda mig och precisera en ting för dig. Man kunde fråga, menar då Gud verkligen inte allvar med det som står i lagen? Kan vi bara sätta ett streck över allt det som jag sa igår? Svaret är ett obetingat nej. Det kan vi inte göra. Vi kom igår fram till följande konklusion. Det är omöjligt att leva tillsammans med Gud utan vid en fullkomlig laguppfyllelse. Detta har Gud hellre aldrig vikit bort ifrån. Som vi också såg, stadfästad Jesus själv detta. Men nu förkunner Gud för dig att han har skaffat och väga denna uppfyllelsen inte i, ved och genom dig, men i, ved och genom en annan. Denne annan måtte vara av en helt annan invortes natur och beskaffenhet än dig. För det första måste denna här annan vara syndfri och helig i sin egen natur. Vi har ju sett att lagens makteslöshet nettopp låg i din syndighet. För det andra måste den här annan vara en människa. Det var människan som hade syndat emot Gud. Därför är det också av Gud, av människan Gud fodrar fyllest för det som var gjort galt. Och för det tredje måste denne annan också vara Gud. Ellers kunde inte denna enas verk göra fyllest för alla människor. Denne annan, vet du vem det är? Det är Jesus. Och Jesus uppsummerar allt detta med egna ord och säger: jag är icke kommet för att upphäva, men för att uppfylla. Hur gick så detta till? I syndig köds lignelse, för syndens skyld och fördömte synden i kjödet. Och jag vill också ta med en vers härifrån Romarbrevets tredje kapitel, vers 25. Ham, det vill säga Jesus, stilte Gud till skue i hans blod, som en nådestol vid troen, för att visa sin rättfärdighet. Ham stilte Gud till skue i hans blod, som en nådestol vid troen, för att visa sin rättfärdighet. För att du kunde frälsas var det inte nog att Jesus bara kom och levde ett fullkomligt liv efter lagen och på det sättet uppfyllde lagen i ditt ställe. Han måtte också ta dina synder på sig och ta den straff som lagen lover till den som inte kan uppfylla den. Vi hann inte att bruka så mycket tid på det igår. Nämligen det att lagen över allt lover straff och dom, förbannelse, död och pina för dem som inte gör efter lagen. Och om man bryter emot lagen bara på ett enda ställe, så måste alla lagens förbannelser komma över dig. Och denna dom och straff kan vi läsa mycket om i Moseböckerna. Denna straff är det Jesus måste ta i ditt ställe. Och här i Romarbrevets tredje kapitel så läste vi i vers 25 att Gud visar sin rättfärdighet på det sättet. Bara på det sättet kunde Gud visa sig och vara rättfärdig. Han kunde inte se mellan fingrarna med din synd. Han kunde inte. Inte en liten förmildrande omständighet. Han måste straffa allt. Detta gjorde Gud ved att samla all din synd och skuld och straff och dom. Ja, inte bara din, men hela världens. I en person, Jesus, och på honom exekvera domen som du skulle ha haft och som jag skulle ha haft och som hela världen skulle ha haft. Profeten Jesaja, han ser i anden Jesus när han hänger där på Golgata. Och han säger: sannelig, våra sykdomar har han tagit på sig och våra piner har han borit. Men vi aktet ham för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser, knust för våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred. Och ved hans sår har vi fått lägedom. Och hör vad det också står i fortsättningen ifrån vers 8. I kapitel 53 hos Jesaja. Ved trängsel och ved dom blev han revet bort. Men vem tänkte i hans tid att när han blev utryddet av de levandes land, så var det för mitt folks missgärnings skyld plagen traff ham. Men det behaget Herren och knuse ham. Han slog ham med sykdom. När du gör hans själ till ett skyldoffer, skulle han se efterkommare och leva länge, och Herrens vilje skulle ha framgång vid hans hand. Fordi hans själ har haft möje, skall han se det och mättes. Ved att de känner ham, skall den rättfärdige, min tjener, rättfärdiggöra de många, och deras missgärningar skall han bära. Därför vill jag ge ham de många till del, och starke skall han få till bytte. Fordi han uttömte sin själ till döden och blev regnet bland överträdare. Han som bar manges synd, och han bad för överträdare. Så säger Jesaja. Din synd har blivit straffad. Och tro inte att Gud gjorde ett dåligt arbete när han straffade Jesus. Tro inte att det var en enda liten synd som smet undan. Gud kom ihåg var enda synd ifrån tidens morgon till dens slut när Jesus hång där på Golgata. Han glömde inte ur sitt minne den Gud som är allsmäktig och inte kan glömma bort någonting. Han glömde inte bort någon synd när Jesus hang där på Golgata, utan han sörgade för att han straffad all synd. Det står ändå att det behaget ham och knuse ham. Det behaget ham. Man kunde också översätta den här sättningen: Herren tillfredsställdes ved å knuse ham. Herren tillfredsställdes ved å knuse ham. Å knuse, det står her på hebreiskan i den allra sterkaste verbform som kan användas. Miriam, hon kan hebreiska. Så jag kan berätta för henne att det står i piel. Vi har talat lite om det. Piel, den starkaste verbform som finns i hebreiska. Och det betyder att det inte kan göras mer fullkomligt. Och det är det som menas med när det i Romerbrevet 3:25 står: för att visa sin rättfärdighet. Det vill alltså säga att Gud nu ved troen kan rättfärdiggöra dig. Och det är inte något fusk här, måste du tro. Allt har föregått efter lagens krav och Guds rättfärdiga och heliga väsen. Så måste vi svara på en fråga nu som presser sig fram. Återstår det då ingenting för dig att göra? Återstår så ingenting för dig att göra? Svar: nej. Nej, säger du. Måste jag inte omvända mig från mina synder? Måste jag inte bekänna mina synder? Måste jag inte kämpa emot djävulen och synden? Måste jag inte ändå göra så gott jag kan? Åtminstone kan det väl inte skada riktigt om jag försöker eller provar att uppfylla lagen. Det kan väl inte skada väl? Svaret står kvar. Nej. Det finns inget mer för dig att göra. Och jag vill ropa till dig så du kanske huskar om så enda ett enda ord från den här predikan. Nej! Det behövs inget mer. För det första, du kan inte omvända dig ifrån dina synder. Är det inte det du har prövd så länge? För det andra, du kan heller inte bekänna dina synder. Om du så låg på dina knän och gråt och bekänte natt och dag i 1000 år, så ville du aldrig kunna bekänna mer än en liten tusendels promill av alla dina synder. För det tredje, du kan heller inte kämpa emot synden och djävulen. Är det inte det du har provat så många, många gånger och misslycktes? Men säger du nu till slut, det kan då väl inte skada att jag ändå pröver att leva efter Guds lag. Det kan då väl inte det. pröver att leva så gott jag kan. Då vill jag svara dig, jo, det är skadligt. Det är skadligt. Förstår ni det är skadligt? Det är skadligt om du försöker uppfylla lagen. Om du försöker att leva efter den. För av vilken anledning? Det är ju just det att du har försökt och försökt och försökt. Och försökt, som har hindrat Jesus i att släppa till hos dig i så lång en tid nu. Du har hindrat Jesus att komma in i ditt hjärta, för du prövde. Du ville bara leva efter lagen. Du ville bara försöka här det sista slut. Och göra en liten ansträngelse här för att uppfylla om så bara en enda liten ting. Lite skulle du klara av. Men så stängde du Jesus ute. Nu vill jag bjuda dig. Slut och pröva och leva efter lagen. Uppge detta projekt till evig tid. Och när det kommer till det med din omvändelse, så är detta något som Jesus måste ta sig av. Han måste ta hand också om det, förstår du. Profeten Jeremia säger, omvänd mig du, så blir jag omvänd. Jeremia 31, 18. Och när det gäller detta med att bekänna din synd, så har Jesus gjort också detta för dig. När han steg ned i vattnet under döparen Johannes dop, så var det en bekännelse till synd han steg ned i vattnet på. Och där bekände han också din synd. Och han bekände all din synd. När det gäller att kämpa emot synden och djävulen, så har också Jesus gjort det för dig. Jesus, jag vet inte om du har läst i evangelierna, om du någon gång har läst att Jesus inte övervant i frestelsens timma. Nej, det har du nog inte sett. Jesus, han övervant alltid frestelsen när han blev fristad. Alltid. Och han gjorde det för dig. I ditt ställe. För att du skulle släppa och övervinna frestelsen. När du blev frestad. Och när det gäller slutligen kampen mot djävulen. Så har Jesus besegrat honom en gång för alla. På Golgata, på korset, för att du aldrig mer någon gång skulle tänka på att besegra djävulen. Djävulen är redan besegrad. Då kan han inte besegras en gång till. För dig står det bara en ting tillbaka att göra. Och allt annat vill hindra din frälsning. Nu kanske du är spänd på vad detta skulle vara. Du ska säga honom tack. Tack. Och du ska be denna här lilla bön. Tack Jesus att allt detta var för mig. För mig. För mig. Nu helt slutligen vill jag försöka svara på en fråga till slut. Vad vill det säga att vara i Kristus Jesus? Att få svar på denna frågan är viktig av en enda anledning. Nämligen den att många säger med sig själv när de läser detta. Ja, för dem som är i Kristus Jesus är det nog ingen fördömelse. Men mitt stora problem är ju nettopp detta att jag inte vet om jag är i Kristus. Nu vill jag hjälpa dig och försöka förklara för dig vad det vill säga att vara i Kristus Jesus. Jag vill försöka hjälpa dig så att ditt oroliga hjärta kan bli helt övertygad, så att all ångest och tvekan och tvivel måste fly. Jesus har flera gånger gett några kännetecken på dem som är i honom. Och la oss nu se på ett av dessa. I Uppenbarelsesbokens andra kapitel, vers 9. Här säger Jesus till församlingen i Smyrna. Och märk dig nu noggrant vad han säger till denna här församlingen. Det är ju endast två församlingar här som Herren har endast ett gott ord att säga till. Kun två församlingar. Den ena av de två församlingarna är Smyrna. Här lyder ingen dom, ingenting de måste göra. I alla de fem andra så säger Gud: omvänd dig. I Smyrna och i Philadelphia står det inte omvänd dig. Och det är till den här församlingen Jesus här kommer med en beskrivelse av hvordan eller hur den här församlingen ser ut. Och detta är samtidigt ett kännetecken på hur den har det som är i Kristus. Vi läser Uppenbarelsesboken 2:9. Jag vet om din trängsel och din fattigdom. Och i Bergspredikan, i saligprisningarna, så säger Jesus detsamma. Salige är de fattige i onden. Salige är de fattige i onden. Den fattige i anden, det är en människa som alltid kommer till kort. Den kännetecknes särskilt vid att allt det han gör, säger, är och synes besmittad av synd och orenhet. Den fattiga blir aldrig nöjd med det han eller hon är och gör. Om alla andra människor kun ser idel helighet och renhet i den människan, så ser den här människan själv bara synd och skuld och skam. Likegyldighet, kaldhet, dödhet och invortes ovilja mot allt gott och det som hör Guds rike till. Och jag har känt det så ibland. Jag skulle göra något gott. Och sen efteråt måste jag säga, det rasar ihop, allt ihop. Det är en trashög alltisammans. Inte något gott. Allt misslyckas. Och den här fattigan söker och ropar till Gud. Om du Gud inte förbarmar dig över mig utan att jag kan visa till framgång. Utan att jag sigrar i frestelsens stund. Utan att jag kan visa till en otröttlig bön och bibelläsning. Och utan att jag har syndanöd och utan att jag har fått bekänt mina synder så som jag borde och utan att jag kan visa till en fullkomlig uppfyllelse av lagen, så är det utan med mig. Och själva saken med den här människan, det är att fattigdomen aldrig upphör. Tvärtemot, ju mer han tigger och ropar till Jesus, desto fattigare synes den här människan att han är i sig själv. Och den här människan, han upplever denna här fattigdomen. Det är inte någon romantisk fattigdom, ska jag hälsa och säga dig. Det är inte något sån här dans på rosor. För den här fattigdomen är ju just så att den här människan upplever sin fattigdom som ett problem. Varför? För de han eller hon är smärtelig uppmärksam på att det man fattas, det man hungrar och törstar efter, nämligen syndfrihet, helighet, renhet och rättfärdighet, är avgörande för att bli frälst. Jag vet inte om du känner igen den här längtan i ditt inre. Åh, om jag kunde vara ren och helig. Åh, kunde bara den här gärningen vara helt obesmittad av synd. Hur glad jag skulle bli. Om jag bara kunde få slut med det och det och det. Jag vet inte om du känner igen dig. Om jag bara kunde vara så och så. Jag ser dem där på bönhuset. De ser så knäckta ut under sin synd. Men så är inte jag. Och massa annat, så suckar du och längtar efter det här. Jo, jag är övertygad om att du vet något om det. Nu säger Gud till dig, hur det än måtte vara med dig, och särskilt för dig som har det så. Du är rik. Du har ingen nöd. Du är min. Jag älskar dig. inte för din skull, inte för det du har gjort, endast för det Jesus har gjort. Nu vill jag ge till dig av bara nåd, utan att du har gjort dig förtjänat till det, allt det som du fattar i dig själv, helighet, renhet och rättfärdighet. Och din synd har jag tagit mig an. Jag blev slagen och plagad och gjort eländig i ditt ställe. Jag har gjort fyllest. Nu säger du kanske: detta var ju några fina kännetecken på att vara i Kristus Jesus. Att jag är fattig och eländig måste ju vara ett kännetecken på att jag inte är i Kristus Jesus. Nej, min vän. Detta är det säkraste kännetecken på att du är i Kristus Jesus. En svensk predikant har en gång sagt: intet att hava, men allting att få. Detta är vägen till himlen som barnen förgå. Och slik vill det vara för dig resten av ditt liv. En utfattig syndare i dig själv som ingenting har och som alltid misslyckas. Men med en stor frälsare som har allt och ger allt du behöver. Amen. Skriv dessa ord in i våra hjärtan. Amen. Vi sjunger